Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Åsas är entreprenör och en av våra största manliga influencers. Han startade företaget Clean Drink som nu utmanar jättarna Nocco och Celsius. Han har 80 000 följare på Instagram och är gift med influencern Paula Rosas och är signad atlet för Reebok. Och Hugo skriver en prisbelönt träningsblogg sedan många år och är författare till boken Superkroppen. Men livet med många följare innebär också en ständig granskning. Hugo får periodvis mycket skit i sina sociala medier och ställs ofta till svars för sin konsumtion, varför de väljer att exponera barnen och så vidare. Hur orkar han? Hur får han ihop allting? Vem är egentligen Hugo Rosas? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej Hugo.
Hej.
Vi började ju inledningsvis alldeles nyss och bara så här, du har ju gjort så otroligt mycket i din karriär.
Ja, men precis. Och det är sådana här tillfällen som jag faktiskt själv kan reflektera över det. För annars så går ju allting bara, ja men det är bara, tiden bara öser på liksom. Man hinner inte tänka efter vad man har gjort och hur. Alltså tiden går ju så otroligt fort.
Ja.
Men när jag får såna här frågor, ja men då hinner jag. Ja, jag har hunnit med en del.
Mm. Men om vi bara ska så här backa lite. Om jag tänker på första gången som jag uppfattade dig som profil. Eller så här, ja men Hugo Rosas, vem är det? Det måste alltså ha varit för kanske 10 år sedan. Och du var typ ihop med Pau och hade någon så här, om du hade webb eller vad säger jag, bloggportalerna typ, eller skulle börja med det, eller att du hoppade från Västerbron.
Ja, men det var ju alltså där var ju en lite mörkare del av mitt liv kan man säga, men det är helt egentligen allt den här, vad säger man, mediala karriären tog väl fart när jag var 19 för 10 år sedan. Då var jag ju med i reality-såpan Den rätte för Rosing.
Mm.
Och sen efter det så hade jag väl ett så kallat skandalförhållande med Pau. Och i den vevan drog jag även igång min blogg med konceptet Challenge Boy.
Just det.
Där jag skulle göra utmaningar som den utmaningen, alltså läsarna fick rösta. Så att den utmaningen som vann gjorde jag helt enkelt. Och egentligen så var jag nog först med typ videoformat på bloggar och vlogga liksom.
Mm.
Så att det var ju så min grundidé när jag började blogga. Det var det konceptet liksom.
Bara en sån här parentes. Men var det du själv som bestämde då hoppa från Västerbron eller typ göra något annat galet? Eller var det de som fick komma med förslag och sen valde du två som du fick rösta på?
Ja, men alltså, med tidens gång så fick man ju mycket förslag. Men i början så satt man ju själv. Och jag har ju aldrig egentligen haft någon speciell spärr. Så det var så här, alltså, det fanns ju mycket att göra. Det tog ju aldrig stopp. Och så, ja men hoppa från Västerbron, ja men det kan jag väl göra. Men tror ni den vinner då? Är det så kul att kolla när jag hoppar från Västerbron? Och så,
är inte det livsfarligt?
Jo, jag har ju, jag fick ju veta det efterhand. Alltså jag tänkte aldrig så, utan jag tänkte jag ska göra min utmaning. Uh-huh. Och så hoppade jag. Men efteråt har jag förstått att det är ju en del som har faktiskt dött där. Och det är 30 meter. Så det, man kommer ju upp i 95 km i timmen, tror jag.
Alltså, hur var den upplevelsen?
Alltså det var, jag var nervös, rädd, men sen så bara, nu gör jag det, så hoppade jag bara. Men jag kommer ihåg så väl när jag stod där vid räcket liksom, och ja, nu hoppar jag då. Och det kändes liksom, det var läskigt. Det var.
Att ingen hindrade dig och bara, det här är för sjukt.
Men jag vet ju att han som filmade uppifrån, han sa ju, du behöver inte hoppa om du inte vill, bara för att typ rädda sitt eget skinn om det skulle hända något. Då har han ändå sagt det.
Ja.
Så att, nej, men det var...
Helt otroligt. Men okej, men vägen därifrån, alltså, jag vet ju att du har uttalat dig om att du inte gillar ordet influencer, utan det är mer entreprenör, och det är ju väldigt talande för det du har gjort i din karriär. Du har ju, som sagt, du drev bloggportalerna, flera stycken.
Ja, men precis.
Och så drivit företag, och nu kör du Clean Drink. Och så, vad är det liksom, vad är det i dig som gör att entreprenör känns bra, men influencer känns mindre bra?
Nej, alltså för mig så, jag har ju aldrig drivits av att ha den största bloggen egentligen. Eller, jag har aldrig drivits av att vara en influencer, utan jag har mer drivits av att göra grejer, affärer. Och till exempel när jag bloggade, då var ju, jag har alltid liksom haft mål med mina grejer. Jag känner, som influencer kan man inte riktigt ha mål på samma sätt. Så att mina mål har ju varit, när jag var först att bli största manliga blogg och en av Sveriges största bloggar, och därefter så kom ju en ny utmaning, och det var ju att bygga upp de här bloggportalerna. Så att mitt fokus har egentligen aldrig varit att vara en influencer. Så det är väl lite det som jag känner att det är som att kalla en fotbollsspelare för någonting annat. Alltså lite så.
Lite förminskande.
Ja, eller inte förminskande. Mer att jag tycker inte att det är mitt yrke.
Nej.
För att influencer har ju blivit ett yrke, och jag känner inte att det är det jag fokuserar och jobbar med, även fast det är en stor del av mitt liv. Liksom.
Mm. Men du lever ju tillsammans med Paula, som också är, hon är ju en av Sveriges största influencers. Och framförallt med inriktning med så här mycket familjeliv, och ni har två barn som ni exponerar ganska mycket och så. Och det jag upplever som hänger med er och så här ser vad som händer, det är att ni får otroligt mycket skit för allt ni gör, i princip, i perioder.
Ja, alltså...
Ja, av era följare då, ska tilläggas.
Ja, men det där går väl i vågor liksom. Men absolut så är det ju folk som har synpunkter hur vi ska leva våra liv.
Mm.
Men det är ju någonting man får räkna med när man är i den här världen. Alltså det är så det är.
Vad är det som ni får mest ifrågasättanden kring just nu då?
Just nu så är det väl konsumtion, skulle jag säga. Paula får ju otroligt mycket hat kring sin träningsresa och hur hon ska göra liksom. Och det är på något sätt, det spelar ingen roll om hon är gravid, så hon inte är fin som gravid. Är hon efter förlossning, då är hon liksom mullig, eller vad man säger. Och när hon drar igång och tränar och blir vältränad, då är hon för vältränad. Alltså det finns inget som kan göra de som hatar, göra dem nöjda på något sätt. Det går inte att, så att det är ju baksidan med det här. Att man ska behöva stå ut med allt det där liksom.
Och sen läser jag senast nu att det var mycket kring ert resande och klimatet och sådana saker. Det finns ju alltid någonting att anmärka på.
Ja, men precis. Och med all rätt. Alltså jag tycker ju att hat är en sak, det är inte okej. Men konstruktiv kritik, det kan man ju bli väldigt mycket klokare av.
Mm.
Och det är ju många gånger det kommer kommentarer med kritik där man kan lära sig någonting, eller så försöker resonera. Och det är ju en stor fråga just nu kring konsumtion och vår miljö liksom. Så att det är för mig så jag har aldrig påstått att jag är något alltså jag lever ju väldigt långt över som man ska när det kommer till konsumtion. Men jag försöker lära mig hela tiden att bli bättre. Så att det tycker jag är viktigt.
Finns det någonting som du så här, vet att så här, oh, den här kommentaren tog jag verkligen till mig av och lärde mig, eller den tog eller den förändrade någonting hos dig?
Ja, alltså jag har inget specifikt nu, men det är ganska ofta jag kan. Första gången jag läser en kommentar så blir jag så här med, kan dra åt helvete. Mm. Och sen läser jag den igen. Och så läser jag den igen. Och sen så där någonstans trillar poletten ner. Jag försöker liksom hela tiden gå in med en ödmjuk inställning till kommentarerna. Och är det hat och sånt, alltså, jag bryr mig inte så mycket, men just när det är konstruktiva kommentarer, då bryr man sig på ett annat sätt.
Mm.
Så att, absolut.
Det här med Paulas träning som du var inne på. Jag spelade in ett avsnitt med Pisha precis innan här. Och så frågade jag henne, är det någonting som du tycker att du ska fråga Hugo om? För ni är ju kompisar sedan ganska länge. Hon sa det att, ja men fråga honom om Paulas träning och hur det känns att vara number two, hennes ord då, in the family. Så här, hur känner du? För du har ju varit den som har drivit träning och så här, gjort mycket av din träning. Och du har tävlat i CrossFit och liksom, träning är ju din grej. Och nu så kommer frugan. Jag antar att det är så här hon menar. Och så här, gör världens träningsresa, satsar stenhårt, får väldigt mycket ris och ros då. Men så här, hur förhåller du dig till hela den grejen, är då Pishas fråga?
Jag tycker att det är fantastiskt. Träning har ju alltid varit en stor del av mitt liv. Och på något sätt så blir ju förhållandet så mycket enklare om man har gemensamma intressen.
Mm.
Och nu i och med Paulas träningsresa så förstår ju vi varandra på ett annat sätt när det kommer till träning. Tidigare så har inte hon kanske förstått varför jag ska dra ut och gymma i 3 timmar i Thailand och taxin tar en halvtimme enkel väg. Nu gör hon det. Samma sak som jag förstår ju henne till 100% och jag stöttar ju henne till 110% också. Så att jag älskar hennes träningsresa och att jag blir klassad som nummer 2, det rör inte mig i ryggen för att jag vet att jag är nummer 1.
Du behåller ändå den positionen.
Ja, men precis.
Men för, så här, vad, för min, nu måste jag sortera mig lite, men så här, min fördom är att det läggs väldigt mycket mer på en kvinnlig influencer än en manlig. Nu får du rätta mig om jag
är
fel.
Nej, men det är absolut jag tänker ingen fördom.
Har ju en unik insikt i och med att du är gift med en kvinnlig förebild och influencer. Och du själv är en manlig förebild och influencer. Vad är det för skillnad? Du har liksom den unik insight, tänker jag.
Men det är ju stor skillnad.
Det är det, va?
Jättestor skillnad.
Mm, på vilket
jag
sätt?
Får ju aldrig en kommentar om jag står i bara överkropp på gymmet eller står och spänner mig eller leker med barnen på ett hårt sätt eller inte. Alltså det kan vara så här, jag kommer undan med allting för jag är ju bara en kille.
Mm.
Typ så är det fortfarande lite grann i samhället. Medans Paula kan göra någon liten skitgrej, men det är verkligen alltså hon tar inget ansvar då som alltså.
Mm.
Så att vi lever ju verkligen kvar så här. På många sätt har ju Sverige kommit väldigt långt, men på många sätt kan man också känna att fan, har vi inte kommit längre. Nej, det är verkligen så. Jag får i princip inget hat kring min kropp eller hur jag uppfostrar mina barn eller någonting sånt.
Och du är pappa, du är inte mamman heller? Och det läggs väl en helt annan förväntan på mamman än pappan också.
Ja, verkligen.
Men hur påverkar det er då i er relation? För att ni lever ju mycket i sociala medier, men ni har ju också ert privatliv och ert familjeliv. Och så kommer folk att lägga sig i det.
Nej, men det, alltså, jag och Paula har en jättestark grund att stå på. Så att jag skulle säga att det gör ingenting mot vårt förhållande. Vår familj är så... Alltså, vi är så lyckliga och så glada. Och vi vet ju vart vi har varandra och hur vi är.
Mm.
Så att den här låtsasvärlden på Instagram och blogg, de känner ju inte oss på riktigt. Och det är både jag och Paula rätt medvetna om.
Men är det så enkelt att förhålla sig till det som att man bara så här skakar av sig en elak kommentar? Eller om det är någon som återkommer och som lämnar så här 10 kommentarer i veckan som är ren dynga, så här, skrapar det aldrig in och kommer liksom lite innanför så att du så här tar åt dig till slut?
Alltså, jag kan ju bara svara för mig själv där. Alltså, jag vet inte om jag har varit med om för lite hat. Mm. Så att det jag får är inget speciellt. Men jag kan ju typ bli förbannad. Den kommentaren som gör mig mest förbannad, det kan ju vara så här, om någon skriver att min klocka är falsk eller någonting.
Vad är det i det då som gör att du brinner till?
Ja, men då tycker jag, då går man över gränsen.
För att då vill du då är det någonting som triggas i dig.
Exakt.
Ja,
då vill jag liksom bevisa, jag vet inte, men det är så konstigt det där. För att det är så här, fan vad ful det är. Alltså, kom igen, det är synd för dig.
Ja.
Så att det är väl någon sån där grejer man kan få, men det, jag kan ju inte ta åt mig av sånt. Men det är som när det blir så här. Jag vet inte, men det är, jag tar det väldigt, väldigt sällan åt mig.
Men just då, så här, okej, men då, nu hobbyanalyserar jag här. Så här, okej, men du har gjort en lång resa där du har kämpat dig upp och jobbat och tjänar mycket pengar och du kan köpa de coola, liksom, schyssta grejerna som du vill. Och så kommer någon och börjar, nej, men du,
ja,
nu är, då triggas det någonting i dig. Ja, för att du är så här, nu, jag ska bevisa mig själv.
Det kanske är det där, jag vet eller? Inte. Men jag tror också att det kan ha att göra med att jag är uppvuxen helt utan pengar och har fått jobba mig till varenda krona jag har.
Mm.
Och det är känsligt. Det är det. Så att jag tror att det är någonting med liksom barndomen, uppväxten som kommer fram när det där händer.
Hur var din uppväxt då?
Jättebra. Mina föräldrar är fortfarande gifta och jag kommer från en väldigt fin familj med 3 äldre bröder. Vi har aldrig haft pengar. Så att det är så här, jag kunde ofta känna att jag kände att mina kompisar hade allt som jag ville ha, men jag kunde aldrig få de där jag kunde aldrig köpa de där jeansen eller liksom, du vet, man är ju så i skolan, man vill ha märkeskläder och sen så jag ville spela hockey och det blir ju inte lättare av att jag spelade hockey, för det är ju en sport där all de flesta kommer från rätt bra förhållanden. Men det där har ju gjort mig till att så här, jag vill lyckas. Så att jag har ju fått en vinnarskalle från uppväxten.
Och just att du vill lyckas ekonomiskt. Alltså, ja. Alltså,
jag vill aldrig behöva känna det som jag kände när jag var barn. Jag vill aldrig behöva att mina barn ska behöva känna som jag gjorde. Mm. Jag är liksom skit i om jag blir super, super rik. Det är inte det jag är intresserad av. Utan jag vill bara alltid kunna ge mina barn det de vill ha. Och aldrig behöva fundera på om man ska kunna ta den där resan eller inte. Utan allting ska vara tryggt. Det är viktigt för mig. Och sen så här, det går till en viss gräns. tror jag, när det kommer till ekonomin. Därefter så spelar det ingen roll. För att, men just det här att man att jag aldrig vill behöva känna någon press liksom, när det kommer till pengar.
Kan du bli... För så här, en aspekt av det är ju att så, här, så fantastiskt kunna ge sina barn det man själv inte hade och ge dem den tryggheten och så. Men kan du bli rädd för att så här, om du ger dem allt det, vad får de sin drivkraft ifrån då? Eller att ni kommer leva upp, deras uppväxt kommer skilja sig så dramatiskt från din egen. Och att, för den, din uppväxt har ju format dig och gett dig en massa saker. Tänk, vad händer med dem då om de får allting?
Ja men, precis, jag tänker på det ofta och det är klart att mina små tjejer är väldigt bortskämda. Det är ingen snack, men sen så tror jag också att de kollar på mig och på Paula och blir inspirerade av våran drivkraft. Och det är det som kommer forma dem och göra dem själva till bra individer. Så att, men absolut, jag tänker på det där ofta och det är ju några gånger som jag och Paula har liksom sagt ifrån, men nu blev det lite mycket. Och då har vi lärt oss av det och nästa födelsedag kanske det har varit, då har det inte varit på samma sätt. Så att man utvecklas ju som förälder hela tiden också. Det är en jävla balansgång där man vill ge sina barn allt samtidigt som man inte vill... Att de ska växa upp med en sked i munnen eller vad man säger.
Nej, jag tycker det är jättesvårt. Jag fick ju barn för ett år sedan. Och jag är så här, bara det att man vill ju aldrig att de ska vara ledsna. Nej. Man vill aldrig att de ska gråta. Man vill bara att de ska vara nöjd och lycklig och lugn och tillfreds med livet hela tiden. Och så nu måste man börja sätta gränser och börja nej. Du kan inte få göra exakt allt, kasta mat eller göra det här och det här. Och det är ont i en varje gång som man säger ifrån. Och så blir hon så här, bryter ihop och bara... Får man göra så här? Men jag vet ju att om jag inte uppfostrar henne och sätter gränser så kommer jag skapa ett monster.
Ja, men precis. Och där är ju jag betydligt mycket sämre än Paula. Så att på Paula lyssnar de ju väldigt bra. Och jag har ju varit dålig från början med att sätta gränser. Och det får jag betala för nu.
På vilket sätt?
Att de... Alltså jag tar väl ganska lätt på livet för övrigt och så här, vill Leonor sova med sin overall på sig, ja men gör det då. Du kommer svettas ihjäl, men kör hårt. Jag tycker inte att det är någon big deal. Och så där har det varit lite från att, alltså hela sen de föddes. Så att det där slår ju tillbaka lite nu. Nu vet de ju hur de kan spela ut mig. Så att det är på gott och ont, men ja.
Men du och Paula var ju båda ganska unga när ni fick ert första barn.
Ja, men precis.
Hur var det? Så konstig fråga. Men hur var det att bli en sån ung förälder och sen också att ha så mycket som ni hade? Så här, ja, men ni hade era sociala medier som såg på er och sen kanske folk inte förväntade sig att du, Hugo Rosas, med din historik som challenge boy och allt det här skulle gå och bli pappa helt plötsligt.
Nej, det var ju nog väldigt få som trodde på att det skulle fungera. Jag hade oddsen emot mig, kan man säga. Men det var ju hemskt. Alltså, den heter Ofiltrerad, den här podden. Va? Så att, det var tufft. Alltså, det var sjukt tufft att ställa sig inför en sån grej när man var så ung. Paula var ju... får se här. Hon blev gravid när hon var 20. Molly kom när hon var 21. Och jag var 22-23. Så att vi var ju väldigt unga. Och vi bara, det var tur att vi tummade på att vi skulle hålla ihop. För att annars hade det aldrig gått.
Hade ni planerat det?
Nej.
Privat fråga. Men,
nej, vi hade inte planerat det. Och vi övervägde ju alternativen väldigt länge. Men min mage sa att vi skulle köra. Så jag... Jag pushade Paula lite grann till att så här, allting löser sig. Vi har ju kärleken, vi har allting och allt annat, det kommer komma. Och alltså idag, fan vad vi gjorde rätt. Verkligen, det är så här, det är fantastiskt. Jag säger att det är hemskt, men det är samtidigt helt fantastiskt med barn. Det finns ju inget. Men just det här, graviditeten för Paula var tuff. Första året för mig och Paula och Molly var ju alltså det var otroligt tufft. Vi gjorde ju såna här rookie-misstag där både jag och Paula gick upp på natten när Molly vaknade, så att båda var lika trötta på morgonen. Du vet, det räckte med att man blåste åt fel håll så flippade den andra ur, eller tvärtom. Så att det var enormt tufft. Sen så började det, och jag tror också det har med att vi blev äldre också, men sen började det släppa efter något år och blev bara mycket bättre med Leonor. Då var det så här, när Paula blev gravid med Leonor, då sket jag på mig. Då var det så här, nu är allting frid och fröjd. Vi har gått igenom, alltså Molly var blöjfri, hon snackade, du vet, det var guld och gröna skogar hemma. Och så ska vi tillbaka till det där. Jag bara, nej! Jag ringde Paula i 3 timmar, typ 3 veckor innan förlossningen. Jag bara, går det att göra något? Vi måste föda det här, va? Ja, men det kommer bli bra. Paula stöttade mig jättemycket. Och sen som med Leonor så var det som... Ja, men det, barn är ju olika också. Och vi var äldre och vi visste vad som skulle komma skall. Och vi kunde dela upp oss. Och en tog Molly, en tog Leonor. Och det bara gick, allting gick så sjukt bra och smidigt. Så att det var 2 olika historier.
Såklart, men det är, man har ju verkligen ingen aning innan man får den där första.
Nej, men precis.
Men hur liksom, vad hände i dig då när så här, oj, nu ska jag bli pappa? Det är ju liksom en helt annan roll man går in i. Ja. Som, nu ska jag bli förälder, nu har jag ansvar över ett liv som kommer till mig.
Och den poletten trillar ju inte ner när man är så ung, tycker inte jag. Det är så här, jag kommer ihåg, jag gick runt i lägenheten och sa pappa Hugo och tyckte att det lät bra. Men jag, för mig så trillade inte den poletten ner i alla fall. Sen så alla människor blir mogna vid olika åldrar. Men nej, det kom till mig efter, vet inte riktigt, men minst ett år. Så började jag så här, okej. Jag är pappa, jag kan inte liksom bara tänka på mig själv. Jag har en annan person som är viktigare än mig nu. Så att, ja.
Men hur fördelar ni? Så här, för någonting jag kan uppleva nu med erfarenhet av vårt första år som vi precis har gått igenom, det lite som du beskrev, så här, hur jämställt man än levde innan man får ett barn, så hamnar det ju lätt så här, bara det faktum att mamman bär barnet och typ ammar barnet, så blir det ju en ojämställd fördelning för att man får ta bebisen mer första året och sådär. Om man kanske inte flaskmatar eller man delar upp det på olika sätt. Hur har ni liksom gjort för att ni ska fortsätta leva jämställt eller fördela det mellan er och så?
Nej, men det var ju inte alls jämställt med Molly, alltså inte i närheten. Det har blivit mycket, mycket bättre. Men vi pratar och gör upp och försöker mötas hela tiden. Hon behöver sin tid för träning, jag behöver min tid för träning. Vi behöver tid ihop. Alltså jag tycker att vi har helt, nu har vi det helt perfekt, men det, så har det inte alltid varit. Speciellt alltså, som vi har pratat om, Paulas träning, den kom ju inte, den fanns ju inte då. Och jag hade ju massor med intressen. Jag skulle tävla i CrossFit, jag hade företag. Jag körde ju på som att, du vet, det inte fanns något annat. Så hon hade ju ingen val än att ta ett steg tillbaka, även fast hon kanske inte ville. Men vem ska säga nej till mig? Alltså, lite så funkade jag då. Jag kör bara, vad fan, vill inte du vara med mig då? Då kan, alltså lite så, ego, väldigt ego. Sen har det ju blivit bara bättre och bättre och bättre och bättre. Och nu är det så här, jag tycker att vi är helt jämställda hemma.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Var det självklart att ni skulle hålla ihop då efter det första året som var kaos?
Nej, jag tror att vi gjorde slut 4-5 gånger.
Ja, ni gjorde det. Ja. Offentligt också? Eller
nej, nej, nej. Bara så här, men det här går. Alltså, vad håller vi på med? Vi kan inte ens försöka längre. Mm. Men så man, nej, vi ger inte upp. Nej. Aldrig i livet. Och man tror ju att just där och då att livet är över. Men det är verkligen inte så.
Men gick det så långt att ni flyttade isär? Eller?
Nej, nej.
Nej.
Nej, utan det var mer så här bråk. Och sen så var vi ifrån varandra några timmar och så kom vi tillbaka. Åh, jag älskar dig!
Mm. Men det är ändå så här, för det är så mycket prat om just här, relationer idag och äktenskap och allting. Så här, kämpar folk tillräckligt mycket eller kämpar vi för mycket? Kämpar vi för lite? Hur långt ska man pressa sig själv i en relation och så?
Ja.
Har du några bra analyser kring det?
Nej, men jag tycker ju definitivt att man ska kämpa. Och jag tycker ju också att giftermålet är ju en bra grej där också. För att då blir det lite tuffare.
Mm.
Men så här, dagens samhälle med sociala medier, Facebook, Instagram. Man kan träffa gamla flörtar som man liksom gick i skolan med för 15 år sedan. Allting är så... ligger så nära till hans. Så att det här med att skita i förhållandet är så lätt nu. För man vet att det finns så mycket annat som lurar bakom hörnet.
Mm.
Det är någonting jag tror i alla fall som gör att folk inte krigar. För de vet att men det går rätt lätt att klara sig ändå.
Mm. Åh, gud. Men då har du heller aldrig kört Tinder-grejen.
Nej.
Inte jag heller. Har vi missat något?
Jag vet inte. Jag har satt inne på en kompis Tinder och alltså, ja, det är väl jättespännande. Men jag vet inte. Alltså, det har ju funnits dating-sajter när jag har varit singel och så, men det har aldrig varit min grej. Men Tinder kanske skulle vara det, ingen aning.
Nej, jag vet inte. Det känns som en så här... I och för sig, det säger ju så, det passar ju våran tid, för att det är ju väldigt utseendefixerat överlag. Ja. Så att det är klart att, och det kan man ju inte sticka under stol med, men det är, utsidan är väl det första man attraheras av när man ser en annan person innan man får lära känna den såklart.
Ja, men precis.
Men om vi ska helt byta ämne, så här, nu har vi pratat mycket om så här, relationer och familjetiden och hela den biten. Men om vi backar också från, du sa, 19 år, du började slå igenom och så med din karriär. Vad har liksom varit, berätta om den vägen, din karriär?
Nej, men som jag berättade så byggde jag ju upp min blogg där och kände att det är ingen trygghet i det här, så att jag vill göra någonting större där jag inte är beroende av min blogg. Och då halkade jag in på det här med bloggportaler.
Mm.
Och hur
då halkade in?
Nej, men för att det var en kompis som hade byggt upp en plattform som heter myshowroom.se. Den här plattformen var helt färdig, men den hade ingen trafik. Jag hade ju jättemycket trafik, så att jag lyckades förhandla till mig en fjärdedel av bolaget. Nej, 50% av bolaget. Och mot att jag la över min blogg där.
Mm.
Och efter det så började vi jobba. Så att vi byggde upp myshowroom.se, och det var ju en bloggportal så alla kunde starta sin blogg där. Fick den till att bli jättestor. Och så bara, men då kom vi på det här, för det fanns inte riktigt då heller, det här med nischade bloggar som är liksom för att sära på olika målgrupper som man skulle kunna ta mer betalt av annonsörer.
Mm.
Så då kom vi på att det finns ju mycket mammabloggar och de som är gravida. Så då, vår tanke var att man startar bloggen på MyShow och sen när man får barn eller blir gravida, då hoppar man över till vimedbarn.se.
Just det.
Och sen så hade vi en tredje ben där som hette myfitbody.se. Och när vi var som störst så hade vi 50 000 registrerade bloggar och på den tiden 500 000 unika besökare i veckan. Så att vi var ju enorma. Och höll på att jobba med det där. Efter 4-5 år så var det så här, men jag är klar med att jobba med bloggare. Så då sålde jag det bolaget och gjorde min första exit.
Med bra vinst.
Ja, absolut. Så att då fick jag loss dels ett startkapital som jag behövde. Jag fick fria tyglar för mina egna sociala medier och allting. Så att det startskottet var nog det bästa som kunde hända. För att därefter så kunde jag investera i massa olika grejer och jag kunde även, då kom även idén om clean drink. Så att först körde jag på liksom med mina egna sociala medier då. Men kände så här, men det här är lite för mig. Jag behöver någonting mer. Så att jag, och då kom jag på det här med clean drink och ville göra någonting med brorsan, så jag kontaktade honom. Han jobbade i Finland på den tiden. Så bara, men vi kör. Så hittade vi liksom, vi kom fram, vi gjorde receptet tillsammans med idrottsmän. Och så att vi gör receptet här, brygger i Finland, och sen så bara drog vi igång. Hade ingen aning om vad vi gav oss in i för bransch. Det var liksom, idag omsätter väl branschen 3 miljarder. Och den är sjukt stor. De som är där har så mycket pengar så att man inte ens kan räkna det. Och där skulle vi in.
Vilka var det som var din, vad inspirerade du? Eller varför ville du in där? Varför?
Nej, men jag då, det här var ju också liksom, det är svårt att hinna med, få med allt, men parallellt har jag ju en framgångsrik karriär inom CrossFit.
Mm.
Och jag håller på och med min träningsbok. Så att jag, allt det här gör att jag vill ha liksom någonting som kan gå i samma linje. Och jag har blivit uppvaktad av flera företag som har den här typen av dryck, och jag ser att det verkar finnas bra avans och sådär. Så att, men fan, det här gör jag själv. Och sen så bara började jag. Jag kommer ihåg att första grejen när vi kontaktade de som gör de här slim can-burkarna. För vi tänkte så här, men vi kan väl beställa 10 000 burkar och sen gasar vi. De bara började nästan skratta. Minsta orden 200 000 burkar.
Ja.
Så att, och då var det så här, okej, vår första order, vi har ingen aning om det kommer funka eller inte. Det är 1 miljon och 200 000 burkar. När de här 200 000 burkarna kom,
vad gjorde ni av dem?
Ja, vi skulle ju sälja dem.
Ja, men var så fysiskt? De kom till er, eller?
De kom till oss. Vi hade hyrt ett lager i Årsta. Det kom 100 meter med pall.
Åh, herregud.
Alltså, det var så mycket burkar. Så att jag bara, åh, herregud, vad har jag gett mig in på? Ja, men det var ju, jag har ju alltid tänkt att det är ju ingenting som är omöjligt. Det är bara att köra. Det här ska ut.
Uh-huh.
Och så bara satte vi igång och började kränga. Och försäljningen gick bra. Vi lyckades skapa en hype kring clean drink då. Problemet var att den smakade fan.
så 100 meter pall som smakar skit.
Exakt. Den gick knappt inte att dricka.
Kom ni på det då?
Alltså grejen är att när vi tog fram smaken så hade jag och min bror suttit i ungefär 3 veckor och smakat. Och allt smakade bajs. Och sen så kommer det en som bara inte riktigt smakar dåligt liksom. Så vi bara, fan, det här kör vi på, det här var ju skitgott. Och det var den vi körde på. En problem var att vi hade ju blivit blinda för smaker. För vi hade ju suttit så länge, så den var ju inte god. Men det var mer okej än det andra vi hade smakat. Så att, ja men vi lyckades skapa en hype kring varumärket och fick ut, vi lyckades sälja första batchen. Så vi fick ut det där. Problemet var att vi hade inga återköp. Så det var ju så här, okej. Vi backar enormt varje vecka. Det var som en påse med hål i. Så att till slut så var vi så här, okej, vi måste göra någonting. Och så satte vi oss vid skrivbordet igen och liksom la ner allting. Vi gjorde en ny plan. Så att vi måste ta fram nya smaker. Vi måste ändra designen på burkarna. För den första burken var vit. Den syndes inte alls i hyllorna. Och så började vi. Och så vi måste tänka mindre. Vi kan inte gå ut i hela landet. Vi har inte täckning i hela landet. Så vi började jobba från Stockholm. Och fick fram päron, vattenmelon och lime citron tror jag. Och gjorde liksom färgglada burkar och började jobba smått. För att det vi tänkte var att nu börjar vi jobba smått, vi bygger på varumärket. Och samtidigt, om vi är små så kan vi jobba på smakerna hela tiden och uppdatera dem tills de är 100%. Det var vår strategi. Och så hade vi en plan om att vår första kedja vi ska in på, det ska bli 7-Eleven Pressbyrån, för det är ett otroligt bra skyltfönster. Så kommer vi in där så blir jag automatiskt klassad som en premiumprodukt och vi når ut till väldigt många människor. Efter ett års förhandling så fick vi gröntecken från Reitan som äger 7-Eleven Pressbyrån. De tog in oss i sortimentet. Och det här var, du vet, det här är inte länge sedan. Det här är alltså vecka 15. Det är mindre än ett år sedan. April.
Just det.
Då kom vi in på, då har vi hållit på kriget i lite mer än ett år med smakerna och liksom bara hållit oss flytande. Och så kom vi in på 7-Eleven Pressbyrån. Timingen då var också att våra smaker satt 100%. Så att när vi kom in på 7-Eleven Pressbyrån, då hade vi precis fått till smakerna så att de var supergoda. Och då började resan bli rolig. Så att alltså där från april så då lossnade det. Så det var ju helt fantastiskt. Och sen så nu är vi ju även inne på ICA. Kom in på ICA centralt och igår så fick vi grönt ljus från alla Prime. Så 2019 kommer ju bli fantastiskt.
Kul, grattis.
Tack.
Men jag tycker det är så intressant att höra, för just att det är ju lätt att se framgången och det är lätt att se allt det här när det väl sker. Att så här, nu firar vi att vi har kommit in på ICA eller nu firar vi det här. Men det är väldigt sällan man får komma in bakom och höra allt det där andra som hände. Som när du står där i Årsta och bara, vad fan ska jag göra med 200 000 burkar som smakar skit?
Exakt, och det är verkligen så. Alltså framgången kommer inte bara serverad.
Nej.
Klockan var 05.00 när jag stod där i Årsta och såg de här pallarna. Jag har även mött min bror som jag grundade det här med på kontoret. Han hade stressutslag på hela kroppen. Var typ 2 minuter från att gå in i väggen. Vi har ju satsat nästan allt vi har i det här. Och känna, ja, och där är ju så himla tur att jag har haft mina sociala medier. För det har ju varit en inkomst för mig under tiden som vi har byggt upp det här. Medan för min bror som också har 2 barn, familj, hus, inte kunde ta någon lön. Det var lite värre för honom. Så att jag är ju egentligen, när vi började känna att medvinden kom, så blev jag självklart jätteglad för min egen skull och det, men mest glad för min bror.
Mm.
För han trodde på mig, han ville jobba med mig, och han lämnade sin trygghet i Finland. Han jobbade, hade ett jättebra jobb. Han bara lämnade allt det och satsade allt på det här. Så att det är verkligen krig innan man lyckas. Så är det alltid.
Ja, och det är så viktigt att prata om, för att idag så är det ju väldigt mycket prat om entreprenörer, och att väldigt många vill ju bli entreprenör. Och att det är så här, man kan lyckas så stort och man får följa framgångssagor och man får se liksom komma lite bakom och bli inspirerad och så här, där kan jag också. Men det här är så här, ja, det är en lång väg fram till din första miljon eller din första framgång, att du ska fira. Alltså att vara entreprenör handlar ju väldigt lite om framgången och firandet, om man jämför med hur mycket som pågår bakom.
Verkligen, det. Verkligen. Och sen så skulle jag säga att det är ju inte framgång och firandet som driver mig.
Nej.
Utan det är ju vägen dit som jag drivs av. Att få känna att man hela tiden tar ett kliv i rätt riktning. Sen när jag är uppe på toppen, då är det inte intressant för mig längre.
Mm.
Utan det är på något sätt det här vägen dit som jag drivs av hela tiden. Och det är precis som du säger, många tänker ju att de ska bli egna företagare och de vill bli entreprenörer, men det är så här, i slutändan handlar det om att det ska vara mer pengar på kontot än vad som går ut från kontot. Det är inte så glamoröst i slutändan att vara egen företagare, för det handlar oftast bara om att få fakturorna och ekonomin att gå ihop.
Mm.
Så här, sen så kan man ha hur bra idéer som helst, men kommer inte pengarna in så spelar ingen roll hur bra din idé är.
Mm.
Och det är det som många glömmer bort.
Men om det är så här, för att ge någon som lyssnar ett hum som sitter där och bara, det är så sjukt inspirerande det Hugo berättar. Men vadå, hur gör man då? Hur börjar man? Hur mycket pengar behöver man för att starta ett sånt här bolag, till exempel?
Alltså, du lär ju behöva... Jag brukar säga att du ska tänka att du ska klara dig i ett halvår på egna pengar.
Så alltså
att
det, privat sparande.
Exakt, så det du puttar in i att starta någonting... du ska klara dig i ett halvår med lön och kontor och liksom... Så att ha en summa som täcker det i ett halvår. För sen ska företaget kunna bära sig lite grann efter ett halvår.
Mm.
Sen kan det självklart ta längre tid också. Men jag tror det absolut viktigaste när man startar någonting, det är inte pengarna i sig, utan det är att man tror på det. För det är otroligt många jag träffar som så här, de har en bra idé, de vill starta eget, men de är inte beredda på att lämna tryggheten. Så de har en fot kvar i tryggheten, en fot i entreprenör och egna företaget. Där skär det sig väldigt, väldigt hårt. Antingen så ger man allt eller så avvaktar man. Det är nog mitt största tips. Alltså att man kör man fullt ut och gasar och tror på det, då kommer det gå.
Och då kanske det är en indikation på att säga, om du inte riktigt vågar ta det steget att lämna trygghet, då tror du inte på det tillräckligt mycket.
Exakt, men så är det ju.
Mm. Någonting annat som vi inte pratar så himla mycket om när man pratar om ekonomi och pengar och sådana saker, det är ju just så här, alltså faktiska summor. Framförallt kanske kring influencers och samarbeten och vad, så här, ja, men vad tjänar en bloggare? Eller vad, alltså, jag kan tycka att problemet i vår bransch är ju att så vi som influencers då, även om vi ser bortser från din entreprenörssida, så har du tjänar ju pengar på sociala medier och du är ju en influencer också.
Ja, men precis.
Vi vill bli tagna seriöst. Influencer är ett nytt yrke och sådana saker. Men det är ändå väldigt mycket hysch-hysch om vissa saker. Som till exempel så här, hur mycket en bloggare tjänar. Eller vad det finns för ekonomi. Eller hur går vissa saker till. Hur funkar det här med ett samarbete och sådär.
Ja. Nej, men egentligen så har jag aldrig haft något problem med... Det är ju offentliga uppgifter. Det är bara att gå in och kolla på vad mitt och Paulas bolag omsätter. Då får man ju fram vad vi tjänar.
Men det vet vet nog inte folk. Alltså generellt. Man kanske, om man själv inte är egen företagare så tror inte jag att man har så bra koll på att de uppgifterna är offentliga och så.
Nej.
Men bara så här, om du vill berätta. Så här, när du, för du, när vi, om vi går tillbaka till My Showroom och hela den processen. Ja. Då gick ju du inte in med pengar i det bolaget när du sa att du fick 50%.
Ja, men precis.
Men sen så när du gjorde en exit så fick du ju pengar.
Ja, men precis.
Så du bytte ju värdet av din statistik när du gick in.
Exakt. Så då sätter man ju en värdering på vad är min blogg värd.
Mm. Ja. Vad var det för värdering? Kommer du ihåg det?
Nej, men eftersom att plattformen också var i, så det var ju väldigt svårt att sätta någon form av värdering. Men jag tyckte att det var, alltså vi kom väl alla överens om att det, ja, men så här mycket är det värt i det här bolaget.
Mm.
Och det var ju också nystartat. Så att där är det ju väldigt svårt, men där kom vi överens i alla fall. Och sen så, när vi gjorde exiten, då hade vi ju tur att det blev budgivning. För annars så, det är ju också, en bloggportal är ju också väldigt svår att värdera. Vart ligger, alltså när man ska köpa en byggfirma till exempel, då kan man ta vinsten gånger, jag vet inte exakt hur många gånger, 4 eller någonting, eller gånger 3. Och då får man fram ett hum om värdet på bolaget. Men en bloggportal så finns det ju så mycket andra aspekter. Det finns ju liksom potential och vad man sitter på för kontrakt. Och så att omsättningen säger ju inte alls allt i en mediebolag.
Mm.
Men
så då när du gick ut, då fick du liksom miljoner tillbaka?
Ja, absolut.
Ja. Och då kunde du använda det startkapitalet för att starta Cleanring till exempel?
Alltså jag kommer inte ihåg exakt hur mycket jag fick ut i handen, men det var några miljoner. Det kunde jag använda dels till att starta Clean Drink, men också börja med liksom med familjen, göra det tryggt för familjen. Och sen har jag gjort bra investeringar privat som har gynnat familjen också.
Vad då för typ av investeringar?
Ja, men i lägenheter, fastigheter. Våran bostadsresa har ju spelat mycket roll för vår ekonomi idag också.
Mm.
Absolut.
Men och då om vi går tillbaka till så här, ekonomin kring influencers. Du som har jobbat med bloggare så länge. Kan inte du berätta lite om så här, hur ser ett vanligt upplägg ut? Hur tjänar bloggare sina pengar?
Så här, som det ser ut för mig, jag vet inte exakt hur det ser ut för, men så här tror jag det ser ut för de flesta som är på min och Paulas nivå.
Mm.
Då jag har min blogg fri. Den hostas av ett bolag som heter Cure Media. Dealen där är att de säljer på mig. Bannersna som ligger på bloggen, det är en väldigt liten verksamhet idag. Det var större för när jag hade bloggportalen, då var banners jättestort.
Mm.
Idag så är det knappt några pengar. Men eftersom att både jag och Paula har rätt mycket trafik på våra bloggar, så blir det ändå en liten peng. Och där kan man se, där är min fasta ersättning kan man säga varje månad. Den bygger helt på trafik. Hur många som läser min blogg varje dag. Och där brukar det ligga mellan 70 000-20 000 i månaden i fast då för banners.
Mm. Och den är rörlig hela tiden?
Den är rörlig. Så den går pendla mellan 15 och en jättebra månad så är den uppe på 25.
Mm.
Någonstans där i alla fall. Och det där är ju småpengar i sammanhanget. För det vi egentligen tjänar pengar på, det är ju samarbeten. Och då kan det vara, eftersom jag ligger själv så får egentligen alla sälja på mig. Så att om du äger ett företag och vill samarbeta med mig, då kan du höra av dig direkt till mig. Men det finns även väldigt många nätverk som jobbar med att kontakta företag och binda upp deras pengar.
Just det.
Och då kan företaget säga typ, men vi behöver en kille, pappa helst. Vi vill att han ska marknadsföra den här produkten och det är 3 Instagram-poster, 2 Insta-stories och 3 bloggposter. Den här budgeten har vi. Då tar nätverket kontakt med mig. Sen tar ju de självklart sin katt också.
Mm.
Men så tar de kontakt med mig och så så säger de, det här företaget vill jobba med dig, de vill ha det här och det här är budgeten. Så kan jag liksom säga, ja men det känns bra, men ni får trycka upp arvodet lite, jag tycker att det känns för lågt. Så kommer man överens, ett avtal binds, att jag ska göra 3 bloggposter, jag kommer få 70 000 för det. Utkast ska vara levererat det datumet. De vill granska det. Det ska vara här i briefen. Så att det är väldigt seriöst på det sättet. Det är mycket saker som ska följas. Och så gör jag posterna, samarbetet, alla är glada och nöjda, sen fakturerar jag min del. Och alltså det fortsätter ju. De här samarbetena finns ju för att det funkar. Det gör ju verkligen det. Sen finns det kanske vissa som gör att influencers får dåligt rykte. Men vi som är och har hållit oss i toppen, vi är ju professionella. Vi ser det verkligen som ett jobb. Utkasten ska levereras i tid och allting ska följas till punkt och pricka. Annars så kommer man förlora de här samarbetena, och det är där vi tjänar våra pengar.
Precis. Ja, och det är ju en lång väg bakom. Man kan ibland uppfatta det som att någon som följer kanske tror att det är någonting man själv har mejlat, och så börjar slänger man upp en liten bild och sen så är det färdigt. Men det är ju en lång process där bakom, och det är ofta kanske ett tiotal personer inblandade, för att ibland har man inte ens direkt kontakt med kunden, utan det går via din agent eller ditt nätverk, och de har via en PR-byrå som har kontakt med en mediebyrå som till slut har kontakt med kunden, och så är det 10 personer på en lång rad, vilket ju också betyder att när du ska lämna ditt utkast så kanske det ska gå genom 10 pers,
och
sen godkänns det och så ska det komma tillbaka.
Nej, men och sen också så här, det folk inte vet, de ser ju reklamen och att det är mycket reklam, men om de visste hur många förfrågningar man har och hur mycket som jag inte ställer mig bakom och hur mycket pengar jag egentligen tackar nej till, då skulle nog folk få en annan syn på det också.
Verkligen.
Så är det ju mer. Men jag tror också liksom att så här, det är lite luddigt det här med influencer också. Det är ju, folk ser ju, det är ju ett schysst liv. Vi får ju otroligt mycket privilegier. Och ibland kan jag själv känna så här, men det här är ju helt sjukt att man får göra det här. Men samtidigt så här, det är klart att jag gör det om jag får chansen. Men jag kan tänka mig att det där sticker ju säkert i många folks ögon. Ser influencers på alltså gala efter gala och med resa efter resa, och allting är sponsrat. Men det är så det är.
Ja, och kanske framför allt, jag tror kanske inte att det just är galorna och resorna som sticker i ögonen, utan kanske framförallt det här vardagslyxen. Alltså det här som många kanske skulle vilja ha, i form av att man kan äta frukost ute och få en schysst brunch där, eller ha de fina kläderna till sina barn, eller de här prylarna som ändå är i vardagen som man kan relatera till. För alltså just att där blir det sån helt annan både konsumtion, och sen att man har en annan lyx i sin vardag.
Ja, och jag köper det till 100%. Det är därför jag känner att jag måste göra mer. För att det är inte för mig ett jobb på det sättet att vara influencer.
Just det.
Så att jag köper det till 100%. Samtidigt också så här, hade jag haft ett jobb som jag hade trivts med och haft den lönen som alltså en bra lön och allting och en trygghet, hade jag velat byta det mot en influencers liv? Jag vet inte.
Varför inte det då?
För att jag tycker inte att ett influencerliv är så glamorös som det framställs.
Nej.
Jag tycker verkligen inte att det är läckert på något sätt. Jag kan känna just nu, så känner jag var och varannan dag att jag bara skulle vilja stänga av luren vid 4. Nu när vi åker till Vietnam över jul, lämna telefonen hemma. Men det kommer jag inte göra.
Nej.
Så att det finns ju för- och nackdelar med allting. Alltså så många gånger jag bara, nej nu skiter jag det.
Men kommer du skita i det då ändå?
Ja, absolut.
Är inte det ändå svårt att lämna?
Jo, men det är ju... Jag har alltid sagt att när jag inte tycker att det är kul och när jag inte behöver pengarna längre, då kommer jag lägga ner. Mm. Och jag är rätt... Jag är rätt nära. Ja.
Men kom, så här, för nu med Clean Drink, är inte det företaget beroende av dina sociala medier lite grann?
Nej, inte. Alltså, min Instagram kommer jag inte lägga ner. Men just så här att jobba kring den speciellt bloggen som jag har hållit på så länge med, är jag trött på liksom. Men nej, jag skulle inte säga att Clean Drink är beroende av mina kanaler. Inte längre.
Det måste vara en milstolpe.
Ja, men i uppstartsfasen så, och det var ju min tanke med mina sociala kanaler också, bara bygga upp grejer och använda mina sociala kanaler på rätt sätt. Och det har jag gjort, men nu, alltså de som följer mig vet vad Clean Drink är. Så att jag får inga... Då ska jag väl vara med i Paradise Hotel om jag ska få ett liksom tillskott på följare. Men de som följer mig, de har följt mig ett bra tag. Vi är som en jävla stor familj på något sätt. Mm. Och för lite mer än ett... Ja, men nu är det nog ett år sedan. Då anställde jag en assistent också som avlastar mig redan nu otroligt mycket.
Mm.
För annars skulle jag aldrig kunna hänga med heller.
En annan grej, du pratade om att precis där i uppstarten och när du och din bror i företag var så här, nu måste vi göra en förändring, och att din bror var, du sa, 2 sekunder från att gå in i väggen. Hur har du själv liksom hanterat så här, jobb och stress och sådana saker under de här åren?
Nej, men jag tror att min styrka är nog att jag kan släppa saker. Oavsett om det går sjukt dåligt i företaget eller om det är något, så kan jag släppa det. Jag går inte att älta saker. Om någonting går åt helvete, då får du göra det och så vänder jag blad. Och där är nog en av mina främsta styrkor som gör att jag kan hålla den här farten på allting.
Mm.
Jag grubblar inte så mycket, utan jag kör på liksom. Och ska jag ta det lugnt? Jag har inga problem med att slappna av med familjen, trots att det är grejer som händer bakom min rygg. Så att
det låter ju som en verkligen en, vad säger man, beundrans, alltså någonting som man skulle vilja ha, att bara kunna stänga av grejer.
Ja, alltså jag, i alla fall för mig har det varit en väldigt bra grej, för jag har alltid haft så många järn i elden.
Mm.
Och så här, men det är, jag sover ändå bra. Och jag verkligen är med familjen och så här, jag det kommer lösa sig. Det är, nu jag kan inte påverka någonting just här och nu, och då det gör mig avslappnad. Så jag går inte och stressar upp mig över saker.
Gud vad skönt. Har det alltid varit så?
Ja, jag tror det. Så länge jag kan minnas i alla fall.
Har du någon i din närhet som du så här, har fått dig ifrån eller som har ingjutit det i dig?
Nej, men jag tror att det kommer från mina föräldrar som alltid levde med det här att det kommer lösa sig. Och jag fick ju se flera gånger när det löste sig. Så därför tror jag på samma sak. Alltså mamma är ju konstnär. Och då kunde det vara så här att men den här månaden går vi inte runt. Vi kommer typ inte ha råd att köpa mat sista dagarna. Och så den dagen sålde hon en tavla. Mm. Alltså såna här grejer har jag fått uppleva. Och därför är det för mig, saker och ting löser sig. Så här, om jag glömmer någonting, ja, men jag löser det. Och sen så löser jag det. Det kanske inte blev så bra som det hade kunnat bli, men jag löser det. Och där hamnar nog jag och Paula i clinch ganska ofta, för att hon vill gärna att det ska vara strukturerat och saker ska vara löst innan sista sekund.
Mm.
Men det är, jag åker och tankar när det är slut på bensin, inte när tanken är halv.
Ändå rimligt.
Ja.
Eller hur? Är det några sista ord du vill förmedla till lyssnarna nu när vi ska avsluta?
Nej, men hoppas att ni gillar det här avsnittet. Och jag tycker att det är skitkul att få podda igen.
Roligt.
Det var jättelänge sedan jag fick ha ett sånt här snack. Så att jag går härifrån med väldigt mycket positiv energi.
Vad roligt, jag med. Tack snälla för att du ville komma. Och du finns ju som sagt både Clean Drink som sagt och sen i alla dina sociala medier.
Ja,
Hugo Rosas och Hugson och så.
Ja, det är viktigt med lite följare nu på Instagram. Så ni får jättegärna följa mig där. Så inte Paula går om mig.
Exakt, det är bra. Vi prioriterar Hugo framför Paula då. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Tack.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.